Podplay.
Hej Anna.
Hej Karin.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag tycker att jag mår bra, måste jag säga.
Härligt.
Det känns som att Halloween-tiden är över och du vet ju vad det betyder. Då nalkas det mot jul.
Ja, det betyder det.
Eller?
Härligt. Ändå långt kvar.
Långt kvar, och du ska fira Thanksgiving först, som du brukar göra.
Exakt, alltid.
Vi kommer testa en liten ny grej, kan vi säga. Där vi liksom ger en liten hint av vad vi kommer berätta om i podden just den här dagen. Så Anna, kan inte du börja tisa ditt fall i veckans avsnitt?
Jo, visst kan jag det, Karin. Idag så kommer jag berätta om ett fall som utspelar sig i Hollywood. Så true crime in Hollywood. Och det är... ja, men ett ganska, för de som är initierade, ett ganska känt fall skulle jag tro.
Mm. Okej, okay, spännande.
Du då?
Ja, men jag tror också att jag kanske har ett fall som för de initierade är lite välkänt. Jag ska berätta om ett talkshow-framträdande som ledde till ett mord.
Mm.
Och vem är det som börjar då?
Jag tror att det är du som börjar idag.
Är det jag som börjar idag? Bra, då sätter vi igång. Anna, har du made yourself comfortable?
Jajamän.
Vad sitter du för märklig position idag?
Alltså jag sitter rakt upp och ner i min säng.
Det låter bra.
Okay. Det är ganska bra.
Då sätter jag igång nu.
Kör hårt.
Okej, bra. Scott Bernard Amador föddes den 26 januari 1963 och var yngst av Frank Amador och Patricia Graves 6 barn. Kort efter att han föddes flyttade familjen från Pittsburgh till Michigan, och när Scott bara var 17 år gammal hoppade han av high school och gick med i flygvapnet. Han stannade i 4 år i militären innan han blev honorably discharged. Alltså att han slutade utan att någon tyckte att han var dum i huvudet, är väl en sammanfattning av det. Under hans tid i militären kom Scott ut till sin familj, och de var typ väldigt så accepterande av hans sexualitet, och ja, det är ju förstås en förutsättning för att kunna ha en, att vara en bra och rimlig anhörig. Men det var också väldigt bra eftersom Scott inte hade typ så himla bra kärleksrelationer. Och att jag tänker att han nog behövde en hel del stöd från sin familj i att hantera dem. Efter att han lämnat militären flyttar han hem till Michigan igen och bosätter sig i Orion Township. Han försöker nog komma på vad han liksom egentligen ska göra med sitt liv. Han testar först att jobba i vad som beskrivs som telecommunications, vilket det framgår inte om det typ är att han så här har suttit i kundtjänst eller han har varit telefonförsäljare eller whatever. Mm. Men oavsett så passar inte det jobbet riktigt Scott. Han börjar istället jobba som bartender på en gayklubb som heter Club Flamingo, och där stortrivs han. Han var väldigt social och omtyckt person, och han typ så här hade, alltså han var väldigt omtyckt av både de som var anställda där, hans chefer, de som gick dit, och som sagt, han var en väldigt social människa, så att även typ hans grannar och så där hade en ganska nära relation till honom.
Mm.
Han var också, precis som vissa andra, tokig i tv, och när jag säger vissa andra vill jag vara tydlig med att det gäller ju både dig och mig.
Jajamän.
Vi är ju nu i 90-talets första hälft, en era av daytime talkshows. Och eftersom Scott jobbade kvällar på baren, så hade han nog helt enkelt en hel del tid framför tvn hemma under dagtid. Han älskade liksom de här pratprogrammen som gick på dagen. Vi pratade förstås om Ricky Lake, Jerry Springer, Jenny Jones, kommer du ihåg? Och så upplevelsen.
Absolut. Alltså jag älskade typ framförallt Jenny Jones.
Ah, okej, okay, för jag gillade verkligen Ricky Lake mest. Jerry Springer är inte jag säker på att om det gick
i Sverige. Nej, jag tror inte det.
Jag tror det hade ju typ grövst rykte av de här tre. Alltså det var liksom mest tokigt typ. Att där var det oftast var grovt, slagsmål, ja. Tror jag. Men ja, man kollade ju verkligen, verkligen på de här programmen i hemlighet i mitt fall. Så fort mamma kom hem så fick man liksom byta eller typ stänga av tvn. Det var ju program som tog människors verkliga historier och typ exploaterade dem så mycket man kunde på ett sätt som var, alltså, det var ju väldigt liksom skrattig underhåll, alltså skrattig inramning av ofta ganska allvarliga ämnen, alltså typ så här, otrohet eller typ faderskapstest, alltså verkligen så här. Typ, jag har varit otrogen med din mamma. Alltså sånt känns som att det ofta var. Och sen, men själva liksom inramningen var ju att så här, programledaren och publiken typ skrattade jättemycket. Alltså det var ju helt sjukt egentligen. Det var en helt var sjuk stämning. Helt Scott är då hemma och drömmer själv om att vara på tv. Och så ser han någonting en dag när han sitter hemma och kollar som gör honom lite extra intresserad. För då han kollar på Jenny Jones show och de efterfrågar gäster till ett framtida program på temat Revealing Same Sex Secret Crush. Alltså att man ska avslöja att man då har, liksom är lite kär i någon av samma kön. För det är då precis vad Scott är. Han är lite intresserad av en kille som heter Jonathan Schmitz och som bor i samma lägenhetskomplex som en av Scotts bröder och en av Scotts kompisar.
Mm-hmm.
Och den här Jonathan Schmitz, kallad John, var några år yngre än Scott, född 1970. Det är vid det här laget 95. Han är son till Connie och Alan Schmitz och är näst yngst i en syskonskara om 5 barn. Han jobbar också på en restaurang men som servitör på ett ställe som heter Fox and Hounds. Och Jonathan har en, alltså han har liksom, han har en historia av psykisk ohälsa. Han har haft en liksom tuff uppväxt på det sättet. Han har haft depressioner, självmordstankar och har också varit inlagd för sina problem. Han har nu fått diagnosen Base Downs sjukdom, även kallat Graves sjukdom, som gör att kroppen producerar för mycket sköldkörtelhormon. Och det påverkar kroppen på massor av olika sätt, men bland annat så kan det liksom göra att man blir väldigt trött och känner sig deprimerad. Man får snabb puls och darrningar. Så det är som att det är så här, får ett gäng olika, tar sig uttryck på massa olika sätt. Liksom. Han är också vid det här laget ganska så heartbroken för att han har under flera års tid varit ihop med en tjej som han varit förlovad med och nu har de brutit förlovningen. Så han är liksom inte på a great place i sitt liv. Nej. Typ. Och när en producent ringer honom från The Jenny Jones Show och säger att någon vill avslöja sin crush på honom, liksom på live, eller på live-tv är det absolut inte, för det är inte live på tv. Tänker han då att det kanske är hans ex, alltså tjejen han var förlovad med, som vill liksom bli ihop igen, helt enkelt. Producenten säger att hans crush kan vara en kille eller kan vara en tjej, men vill inte avslöja liksom någonting annat, utan säger så här: vill du veta vem det är så måste du vara med i programmet. Och till slut då så tackar John ja till att vara med. Jenny Jones show var ju ett liksom typ exempel på den här tidens talkshow. Och det började tydligen som mer av ett Oprah-liknande program. Alltså typ lite så seriösa intervjuer. Men tittarsiffrorna svek när det... Alltså hon höll också på mycket att laga mat, ska jag säga. Lite Martha Stewart, lite Oprah Winfrey. Det var ingen
kommer
som ville se
ihåg
det.
Rachel Ray?
Ja! 100%.
Alltså, har vi pratat om henne kanske?
Nej, jag tror inte att vi har det. Jo, vet du vad? Det tror jag kanske visst att vi har. För att det var så jävla kul under hela när Beyoncé släppte Lemonade. Kommer du ihåg det här? Och alla gick liksom började spinna på vem Becky with the good hair, som man trodde då att Jay-Z hade varit otrogen just med, var. Och då blev det, var många som misstänkte att det var någon kvinna som hette Rachel Roy, men det var väldigt många som missuppfattade det och trodde att det var Rachel Ray. Så att Rachel Rays kommentarsfält svämmade över av Beyoncé-fans som skällde med på henne för att hon hade legat.
Det är väldigt roligt.
Det är så jävla kul. Men hon gjorde ju sån unhinged Italian-American mat, var ju hennes
stil. Alltså det var så äckligt.
Det var så jävla grov mat. Men jag tror hon kör på i någon form, tror du inte det?
Säkert.
Ja, nej, och alltså så här, så Jenny Jones var så här: jag vill göra djupintervjuer och jag vill laga mat. Och tittarna bara, nej tack, det vill vi inte se. Så då började man istället gå mer mot den här typen av liksom explosiv underhållning då. Och som sagt, det var ju mycket så här: du trodde att det här var ditt barn, det var det inte. Ni hade ett one night stand för ett år sedan och här är ditt barn. Alltså du vet att det liksom var ju jättemycket sånt typ. Mycket så, jag är kär i min kusin. Man bara, men säg inte det i tv.
Väldigt mycket
typ.
Konstigt.
Och kritikerna menar förstås att det här var liksom skitunderhållning och då liksom exploaterande av människor och också typ exploaterade av människor av som ganska ofta typ var i så här, alltså socioekonomiskt liksom utsatta situationer, alltså att det var liksom ett verkligen sån skratta åt folk som mår piss tv typ. Det kallades också ambush tv, alltså någon slags bakhålls tv då, alltså att syftet var, hela syftet var att sätta någon på scen och liksom konfronta dem med något väldigt chockerande och typ se vad som hände. Så Scott, Jonathan och deras gemensamma vän Donna har nu signat upp på att vara med i det här Same Sex Secret Crush Reveal-programmet. Och Donna bor då i det här lägenhetskomplexet där också Scotts bror bor och där John bor. Och John frågar också Donna och Scott så här, innan han ska åka iväg och göra en inspelning, bara, vet ni någonting om det här? Är ni inblandade i det här? Och de bara, nej men det gör vi inte. Och de har också blivit tillsagda att liksom neka om det, så att John frågar om de vet någonting av programmet. Och Scott är bara en av flera som ska berätta om sin crush, för sin crush i det här programmet den här dagen. Det har varit ett gäng innan dem. Och när det är hans tur följer Donna med honom upp på scenen. John är backstage med hörlurar på sig, och han har ju inte liksom sett dem där eller sådär. Jenny Jones frågar då ut Scott om sin crush på John. Han berättar att de först träffades när John hjälpte Donna med hennes bil. Alltså han låg då liksom under bilen och typ rullade ut under den. Han får frågor om vad han gillar med John, vad han skulle vilja göra med John, och delar då med sig av en sexuell fantasi där han typ binder John i sin hammock och säger att den involves champagne and whipped cream typ. Jenny Jones liksom driver ju på det här och typ publiken skrattar gott, och han får också frågan om han vet om John är gay, och han säger att han inte är säker på det. Och sen får John komma ut på scen, och när han skrattar, och han typ skrattar när han ser Donna och Scott. Han går fram och ger Donna en kram och skakar hand med Scott, och Scott försöker typ krama honom, och det är en sån jävla, alltså stel interaktion liksom. Du vet när man har så händerna mot bröstet, men du fattar.
Oh, gud.
Han får frågan om han trodde att Donna hade en crush på honom. Och han säger nej, de är goda vänner. Och då säger Jenny Jones att det inte är Donna som är intresserad, utan det är Scott. Och då skrattar John och säger, you lied to me. Han får frågan om han är gay och svarar att han är definitely heterosexual. Och sen följer några stela minuter där programmet bland annat spelar upp då det här som Scott precis har berättat om, den här fantasin om John. Och han typ så här gömmer händerna i ansiktet, men i övrigt så typ ler han typ hela tiden på ett lite så här, ja, stelt och konstigt sätt. Så är det så här, tid i programmet över. Inget verkar konstigt direkt efteråt. Enligt de som jobbar på programmet, och efter inspelningen flyger trion hem till Michigan tillsammans, där de går till en bar tillsammans som heter Brewskis, bra namn på en bar. Där hänger de i liksom ganska många timmar och typ dricker och har kul, och John verkar alltså, han är på gott humör typ. Och när Brewskis stänger så bestämmer de sig för att fortsätta den här festen och har då efterfest hemma hos Donna.
Okej.
Men redan där under kvällen har upplevelsen på Jenny Jones show liksom börjat stötas mot folk runt John. Han ringer sin pappa den kvällen och säger vad som hände i programmet. Och hans pappa reagerar på ett helt stört sätt. Alltså han använder extremt homofoba tillmälen liksom under det här samtalet. Och kastat upp en stol när han fått höra vad hans son har varit med om. Alltså han blir arg och upprörd och känner sig förnedrad av bara tanken på att någon skulle kunna se det här programmet och typ ens tro att hans son är homosexuell. Mm. Och det är nog ungefär på samma sätt som alla andra i Johns familj också reagerar. Alltså det är kränkande för dem att en gay man har uttryckt sina känslor för deras son och att det ska sändas på TV. Och snart växer då samma känslor sig allt starkare i Jonathan. Och Scott vet ju inte om det här, för att sist han träffade John var på efterfest hos Donna. Och alltså du vet så här, det var typ good spirits liksom. Mm. Han gör någonting några dagar senare som typ så här är liksom... kanske typ inte det softaste någonsin, för att John då var tydlig med att han inte är intresserad. Men i Scotts ögon så är det som att de typ, som sagt, de har typ skämtat under den här kvällen. För den 9 mars så 1995 lämnar Scott en blinkande lampa från en byggarbetsplats utanför Johns dörr tillsammans med en lapp. Och lampan är tydligen någon slags blinkning till att de typ har hittat någon lampa. Du vet, någon så här, det är liksom ett intern skämt som han typ spinner vidare på liksom. Men på den här lappen så står det: John, if you want it off, you'll have to ask me. P.S. It takes a special tool. Och så är det underskrivet med guess who. Och efter det så tar John ett beslut som kommer att förstöra hans liv och framförallt Scott Amadors liv. För han åker till banken och tar ut pengar och därifrån vidare till en affär som säljer vapen. Han köper ett hagelgevär och kör sen hem till Scott. Scott är inte ensam hemma. Hans vän Gary är där, och när Scott öppnar dörren så frågar John om det är Scott som har skrivit lappen. Och då typ så här, ja, alltså ler väl Scott liksom. Mm. John säger att han bara måste gå och stänga av sin bil, och nästa gång han knackar på igen så har han då det här vapnet med sig. Scott ropar till Gary så här att John har ett vapen. Han plockar upp en rottingstol och håller den framför sig, men det hjälper förstås inte när John skjuter en gång och sen en gång till. Och sen kör han därifrån. Gary är ju livrädd såklart. Han gömmer sig först, men när han vågar sig fram hittar han sin vän då förblödandes på golvet.
Alltså, han ringer.
Ja, jag vet, det är verkligen sån jävla, ja, det är en så jävla helt absurt fall det här verkligen. Och Gary ringer ambulansen, men Scott Amadors liv går inte att rädda. Och samtidigt som Gary ringer ambulansen kör John till en telefonkiosk och ringer polisen. Han säger att han har skjutit någon och vill överlämna sig. Och när operatören frågar varför han har skjutit Scott svarar John: because he played a very fucking bad thing on me. He took me on Jenny Jones.
Alltså gud.
Så att Jonathan har skjutit Scott är helt enkelt solklart. Han erkänner det han gjort och rättegången kommer helt enkelt att handla om huruvida han ska dömas för first degree murder, second degree murder, manslaughter, eller om jag förstått det rätt så finns det också ett fjärde alternativ som är liksom vapenbrott med dödligt utfall. Vilket ju man bara... Alltså han köpte ju vapnet och medvetet riktar... Alltså förstår du vad jag menar? Att det skulle kunna vara... Åklagaren menar att det här är ett solklart fall av, alltså ett planerat mord, att Jonathan hade flera gånger den där dagen kunnat avbryta sina planer när han gjorde ett stopp på banken i vapenaffären. Det finns vittnen i vapenaffären som säger att han var så här helt lugn och fokuserad och bara, alltså du vet så här, att han inte agerade det minsta irrationellt när han var där. De menar helt enkelt att så här, det här är ett solklart hatbrott liksom. Det här är ett mord drivet av homofobi, och att när Scott sa att han ville ligga med John på TV så blev hans manlighet då så fruktansvärt kränkt att han ville döda Scott. Och egentligen är då typ försvarets position lite detsamma. Förutom då att de typ tycker att det är, alltså, att det är rimligt, eller så. Alltså, det är helt enkelt en... För några veckor sedan så berättade jag ju om det här fallet i Charleston, där det var då det första användandet av Gay Panic Defense. Det här är kanske då det mest liksom kända exemplet på ett försvar av klassen Gay Panic Defense. Alltså att de tycker då, försvaret, att det var så jävla kränkande att en man skulle kunna uttrycka intresse för en annan man, att man förstår då om man mördar den mannen liksom. Netflix dokuserar Trial by Media har gjort ett avsnitt om det här, och där är den person som liknar det vid att alla kvinnor som någonsin blivit raggade på i en bar skulle ha rätt att döda personen som skulle ragga på, som raggat på dem typ. Och det är ju typ en, alltså, en väldigt så basic liknelse, men också väldigt talande. Alltså just det här att bara att en man uttrycker intresse för en annan man, bara det är kränkande, är så jävla talande typ. På advokaten så låter det verkligen som att det är Scotts fel att han är död typ. Så delvis har de det liksom, Gay Panic Defense-delen, och sen så lyfter också då försvaret förstås fram Johns psykiska problem, som ju är en liksom ändå en ett vanligare försvar i, eller vad man ska säga, i en rättegång. Han har liksom haft depressioner. Han har självmordsförsök i sin historia. Han har sjukdomar liksom. Och dagarna efter inspelningen är det som att typ ångesten har liksom vuxit i Jonathan, beskrivs det som. Alltså, han har inte kunnat sova. Han har börjat dricka väldigt mycket. Och han har helt enkelt liksom... spiraled typ, och de menar då att han inte har kunnat genomföra ett planerat mord, och därför kan det inte vara first degree murder. Men hans advokat går också hela vägen och säger vid ett tillfälle, det är helt genomvidriga, there was a shooting but no murder.
Alltså,
rättegången blir en mediesensation, och det här är verkligen, du vet, så, alltså apropå då att man har den här liksom exploaterande tv-kulturen vid den här tiden, så är ju också court tv otroligt stort. Alltså att man helt enkelt bara smäller upp lite kameror i en rättegång och sänder allting live typ. Den här rättegången sänds då alltså på tv, och det är liksom en otrolig press på alla inblandade, och det är typ sensationslysten journalistik, inom citattecken på något sätt, at its worst typ. En skillnad då mot det här mordet på Jack Dobbin som jag berättade om för några veckor sedan, där gärningspersonen inte dömdes alls på grund av att han då fick gay panic, så får Jonathan Schmitz en lång fängelsedom för second degree murder. Han döms till minst 25 år och max 50 år i fängelse för mordet på Scott Amador. Men det här blir då inte sista rättegången i det här fallet, utan Scotts familj bestämmer sig för att stämma Warner Bros. Som gör då The Jenny Jones Show. Och med det fortsätter den här mediecirkusen kring Scotts död. Familjen har alltså en riktigt jävla sjuk snubbe som advokat. Han är med i den här Trial by Media-dokumentären. Och alltså han är typ lite av en så... Han heter Jeffrey Figer. Känns lite som en Trump-karaktär typ. Alltså han har typ... De filmar hans kontor. Och där har han typ, du vet, så här, olika oljemålningar på sig själv. Och han pratar jättemycket om att han bara... I tell a story. Alltså du vet att han är liksom extremt så här extrovert, om man vill vara snäll. Han är alltså en riktig mediaälskare. Han vill ha all press han kan få, och typ, jag vet, tar fall som kan ge honom press helt enkelt. Han behandlar domstolar som liksom en teaterscen kan man säga. Hans öppningsanförande i det här fallet är 2,5 timme långt, och det är typ så unheard of att han pratar så länge. Du vet att han börjar med att han bara, you take a walk in a wintry, alltså det är att han liksom verkligen så, han dramatiserar typ. I den här rättegången kommer Jenny Jones själv att vittna, och hon och den här liksom tokiga advokaten go head to head i den här rättegången på ett sätt som är så här, ja, det är typ jättesjuk alltså jättekonstigt, jättekonstiga scener liksom. Mm. Men frågan i allmänhet i rättegången är ju helt enkelt, har kanalen och programmakarna något slags liksom ansvar för Scotts död? Familjen menar då att man har gjort flera saker som har bidragit till det här fruktansvärda utfallet. Delvis då lyfter man fram att de kanske då försökte undanhålla att Scott Jones beundrare var en man. Kanske att Jenny Jones ställde de här frågorna i programmet och låg på Scott om att berätta den här grejen om att han ville binda honom och sådär. Och att de sen då också spelade upp det för John. Att de borde ha fått reda på Jones historia med psykisk ohälsa under sina förintervjuer och så vidare. Och jag tror att det är nog ganska stor skillnad mot hur man gör idag när folk ska vara med. Alltså, inte minst i reality-tv, att man liksom genomför ändå väldigt liksom ordentliga utredningar innan man placerar någon i den här typen av kontext. Typ. Mm. De har typ haft ett telefonsamtal med honom innan, om du fattar.
Mm.
De borde då ha insett att den här personen liksom inte var stabil och inte borde vara på tv. Liksom.
Nej.
Och de som jobbar med det här programmet håller förstås inte alls med, utan de menar då att det var Johns handlingar som gjorde att Scott sköts och att de handlingarna bara är hans ansvar, och typ att det inte är, alltså förstås att de också lyfter fram det, att säga, men det är inte kränkande att en man uttrycker att han är intresserad av det, typ. Även här rättegången sänds live på Court TV. 475 000 personer kollar dagligen på det här spektaklet. Och kanalen Court TV ägs av Warner Bros. Så de tjänar ju pengar på den här rättegången. Och det är ju förstås liksom fruktansvärt då för Scotts familj, sådär, att de känner att, sådär, att det ändå... För jag ska säga att det här programmet av Jenny Jones förstås aldrig sänds, liksom. Den 7 maj 1999 dömde en nästan enhällig jury till familjens förmån. 8 av 9 jurymedlemmar ansåg att The Jenny Jones Show kunde anses skyldiga. Och man skulle då betala $25 miljoner till familjen Amador. Det beslutet hävs dock i högre instans 2 år senare. Och Scotts familj kommer aldrig att få någon slags kompensation för hans död då. Jonathan Schmitz satt i fängelse i 22 år och släpptes 2017. Han ska flytta tillbaka till sin familj och har liksom inte medverkat i media på något sätt efter att han släpptes. The Jenny Jones Show lades ner 2003. Och numera verkar Jenny Jones ha valt att vara tillbaka på mer av en Martha Stewartig väg och satsar mer på matlagning på lite olika sätt än på Ambush TV. I Netflix-dokumentären Trial by Media får Scotts bror Frank, som är med, frågan om vad han tror att Scott hade gjort idag om han fortfarande levde. Och då är han typ tyst en stund. Och sen så typ är det som att han ser sig omkring och bara, han hade nog jättegärna gjort det ni gör. Alltså, du vet, han bara, han hade verkligen älskat att jobba med det ni jobbar med, typ.
Mm.
Jag har sett den här dokumentären då, avsnitt ett i den här dokumentären Trial by Media som handlar om Scott. Jag har lyssnat på podden True Crime med Ellie Mack. Jag har läst artikeln TV's Fatal Attraction från People av Michelle Green. Jag har läst artikeln The Aftershock of Shock TV från Washington Post av Megan Garvey. Och lyssna på den här rubriken, Jenny on the Spot från samma tidning. Men skriven av Linton Weeks, och sen så har jag också läst på All That's Interesting och på Wikipedia. Det var alltså mordet på Scott Amador som kallas typ så, du vet, The Jenny Jones Murder. Och det här är ett sånt fall som typ har, alltså, jag trodde att vi hade gjort det, för att det känns i mig som att vi har det.
Ja, jag förstår vad du menar.
Men jag tror att det bara är att jag sett den här dokumentären innan, typ att det är ett liksom välkänt fall, men det är också, ja, det är ju helt, faktiskt helt
fruktansvärt.
Jävla fruktansvärt.
Mm. Tack Karin.
Tack Anna.
Ja, som jag sa då inledningsvis, så är det här nog för en del som är är liksom, som sagt, initierade ett ganska välkänt fall. Och vi har ju några gånger den senaste tiden pratat om en man som bland annat var journalist, men som också var producent och skådespelare, som heter Dominic Dunn. Och han bevakade ju två av 80-talets största fall i USA, mordet på Nicole Brown Simpson och Ronald Goldman, och morden på Kitty och José Menendez. Och för de som då lite har koll på honom så ska jag då idag prata om en otroligt sorglig händelse som liksom fick honom att komma in på den här true crime-banan, helt enkelt. Att bevaka och skriva om det. Så jag börjar helt enkelt. Nu. Dominic Dunn och hans fru Ellen Beatrice gifte sig 1954 och tillsammans fick de 5 barn, varav 2 då inte överlevde spädbarnsåren. De bodde med de här 3 barnen som då växte upp och som tyvärr inte avled som spädisar, som hette Griffin, Alexander och Dominique Dunn. De verkar liksom ha haft det så här väldigt gott förspänt. Mamman Ellen Beatrice var en så kallad ranching heiress och kom från en så här väldigt förmögen familj. Deras yngsta dotter då, som har ett förvirrande likt namn med sin pappa, fast med helt olika stavning.
Hon heter
såklart
Dominique, ja, han heter Dominic.
Dominic och Dominique heter de då. Hon föddes 1960, och efter att hon hade gått i skolan i så här olika bra, du vet, hon gick bara i så fina bra skolor runt om i landet, allt från Kalifornien till Colorado, så tog hon 1 år i Florens där hon pluggade italienska och konst, och sen flög hon då tillbaka hem och flyttade tillbaka till USA. Och efter då sitt year abroad så bestämde hon sig för att ta sig an en skådespelarkarriär. Och hon gick i så här olika teaterskolor eller du vet, kurser och sånt hos så här kända personer. Och hennes första roll var en film som heter The Diary of a Teenage Hitchhiker. Och det här var liksom startskottet för henne. För efter det så var hon med i flera olika tv-serier. Bland annat så var hon med i Heart to Heart och Fame. Och hon var också med i liksom Made for Television Movies, som är ju en liksom egen genre. Man gillar ju ändå sådana filmer ganska mycket.
100%.
Och efter alla de här liksom lite mindre rollerna, eller det var mycket roller, mycket i varierande storlek, men till slut då så kom hon till sitt stora break, kan man väl säga. Hon fick en roll i filmen Poltergeist, där hon spelade det äldsta av barnen i familjen, som då liksom är huvudkaraktärerna i den här filmen. Och den släpptes 1982. Men redan innan filmen släpptes så hade den unga Dominic, som var då 21 år gammal när filmen släpptes, träffat en kille på en fest. Och det var den 6 år äldre John Sweeney. Och John var en väldigt lovande kock som arbetade som souschef på Ma Maison i Los Angeles hos Wolfgang Puck, som ju nu är jättekänd kock.
Jävlar.
Och han var då också, han var mer up and coming. Om han nu är en jättestor kändis inom kocksfären, så var han mer då på uppgång. Men liksom ändå, det här var en så här väldigt fin och bra krok. Du vet, de hade inget telefonnummer som man kunde ringa och boka till, utan det var så här, bara de som visste typ. Så John och Dominic träffades och de blev då blixtförälskade. Och bara några veckor efter att de hade träffats första gången så flyttade de ihop i ett hus som de hittade att hyra i Los Angeles. Deras relation som verkar ha, liksom, den startade verkligen som en sån rejäl blixtförälskelse, du vet, när man känner så att vi kan inte leva utan varandra, blev väldigt snabbt dålig. För det visade sig att John var väldigt, väldigt svartsjuk. Han tyckte inte om när folk kände igen Dominic, och när någon gjorde det så blev han otroligt arg. Han dök upp på hennes jobb när hon repade för att hålla koll. Han tvingade henne att avrapportera om hon hade, du vet, några kommande kärleksscener som han borde veta om, typ, och sådär. Och om hon hade det då så blev han typ galen av svartsjuka. Och han var inte bara svartsjuk och kontrollerande, utan han var också väldigt våldsam. Och när de hade varit tillsammans i bara några veckor så började han visa upp de här våldsamma sidorna för Dominic. Och den första dokumenterade händelsen när John var våldsam i deras relation var i augusti 1982. Dominic och John började då bråka, och mitt i bråket så tog John tag i Dominics hår och, du vet, typ slängde runt henne medan han höll i håret. Och det var så våldsamt så att stora liksom hårtestar revs ut ur håret. Dominic lyckades då ta sig från parets hus och åkte till sin mamma. Hennes föräldrar hade då skilt sig och pappan Dominic bodde då i New York, men mamman bodde kvar i Los Angeles. Så hon åkte hem till sin mamma. Och jag kan liksom inte ens tänka mig den här känslan när ens älskade unge kommer hem och har blivit behandlad så illa och liksom helt förstörd. Så, men mamman, Dominic hade liksom en väldigt nära och bra relation till sina föräldrar. Så de är bara så här, vad är det som händer? Typ bo här, och du vet så. Men kort efter att Dominic har kommit hem till sin mamma så kom också John dit. Och han bankade på dörren och på alla fönster och begärde att få komma in. Och han ville liksom säga att han ville prata med henne, att det var ett missförstånd och du vet, alla sådana grejer. Men Dominics mamma Ellen, som också kallades för Lenny, släppte såklart inte in honom. Utan hon ropade att om han inte slutade så skulle hon ringa polisen. Och till slut så lämnade han då huset. Lenny då, mamman, ringde till sin exman i New York efter att det här hade hänt och berättade, och hon var ju jätteorolig såklart, och han berättade då om något tillfälle när Dominic, John och hennes, Dominics brorsor hade varit i New York och hälsat på pappan, och de hade då varit på en restaurang och då hade ett fan till Dominic känt igen henne och ropat ut en av hennes mest kända repliker från Poltergeist, som jag typ sa, what's happening? Och han, det här fanet hade kommit fram och var så här, ville ha hennes autograf, och du vet, tyckte att det var så ball typ att träffa henne. Och det här hade då gjort John galen. Och som jag förstår det så hade han då tagit struptag på restaurangen framför Dominics bröder. Alltså vet, så väldigt, väldigt tydlig med att han är jättevåldsam mot henne helt enkelt. Så jävla vidrigt. Och trots att folk liksom förstår då och vet att det här pågår, så är han lyckas hela tiden typ, han är ju uppenbarligen otroligt manipulerande, för han lyckas hela tiden vet, så här, få henne att komma tillbaka. Och vid ett annat tillfälle då så var Dominic och några av hennes vänner och åt en kväll på Mamison när John arbetade, och han typ lagade mat och fixade åt dem och du vet så här, gjorde fint och ansträngde sig så där. Och eftermiddagen så åkte Dominic och hennes vänner och John hem till deras hus. Väl hemma så typ drack de lite mer vin och hade trevligt, men under kvällen så är det någonting som händer som får Johns humör att börja surna. Klockan 3 på natten så var John och Dominic inne i deras sovrum, och där började de bråka då helt enkelt, medans Dominics vänner var kvar i huset. De var på besök från en annan stad, så de liksom bodde hemma hos dem. Och de bråkade så mycket så att vännerna hörde, du vet, de hörde allt, och de hör hur det blir mer och mer högljutt, och till slut så hörde de då ett ljud som alla hajade till på. För inifrån sovrummet så hördes ett sånt obehagligt, dovt, gurglande ljud. Vilket får dem då att passa, nu är det någonting som står riktigt, riktigt galet till inne i sovrummet. Så de börjar typ så här banka på dörren. Och när de bankat ett tag så kommer han, John, och öppnar. Och då lyckas de då övertala honom att de ska få komma in. Och då, när han kommer, så är han som en så här galen person, har de då återberättat. Att han är helt vild, verkligen. De lyckas typ lugna honom och övertala Dominic. Hon ligger typ helt utslagen på sängen. Och de lyckas då övertala John att Dominic ska få gå på toaletten. Och när hon väl inne i badrummet då, inne på toaletten, så klättrade hon ut genom fönstret och tog sig då i panik hem till sin mamma igen. Efter det här, nej men det är så jävla, jävla, jävla sorgligt verkligen. Efter den här incidenten så bodde Dominic hemma hos sin mamma ett tag, och John försökte komma i kontakt med henne liksom på alla olika sätt. Men hennes mamma bara höll uppe, bara så här, nej, du kommer inte hit, du får inte ringa, du vet så. Och efter någon vecka hemma hos sin mamma, hon bodde typ hemma hos sin mamma och sin kompis, hon vägrade liksom återvända tillbaka hem. Men till slut var hon bara så här, det går inte längre. Så hon gör slut med John helt enkelt och säger så här, jag vill att du flyttar från vårt hus. Och han går med på det. Och när han har flyttat så bytte hon lås på huset och flyttade då tillbaka hem till deras gemensamma hus. Och så försökte hon helt enkelt gå vidare med sitt liv. Och under den här perioden, hösten 1982, när allt det här tragiska och dramatiska pågick i hennes privatliv, så pågick också hennes karriär parallellt i full fart. En kväll i oktober då, 1982, så var Dominique hemma i sitt hus med en av hennes motspelare från en serie som de höll på att spela in som hette Vi. Det här var en kille vid namn David Packer, och de var i huset helt enkelt för att träna repliker. Och under kvällen så pratade Dominique med en kompis i telefon när telefonoperatören bröt in i samtalet och sa att John var på andra linan. Och Dominique sa då till sin bästis, åh gud, det är han igen. Jag ska bara försöka avsluta det och så får vi höra oss lite senare. Och det är lite oklart vad som sades i samtalet mellan Dominique och John, men hon lyckades i alla fall avsluta samtalet och sen återgick hon då till replikövningen med David. Kort efter att John och Dominique har liksom lagt på så dök han upp utanför Dominiques hus. Han började banka på dörren och begärde att få tala med henne, och till slut så gick Dominique ut för att prata med honom. Hon gick ut och David stannade kvar inne i huset. Och det som började som ett samtal eskalerade snabbt och det blev ett mer och mer högljutt bråk. David som var kvar inne i huset typ satte på musik för att försöka stänga ut det ljudet, eller du vet, inte höra vad de bråkade om. Och jag vet inte om det här är sant, men i någon av mina källor så påstods det att musiken som han satte på var soundtracket till Poltergeist, vilket bara är sån obehaglig detalj. Men, och det här bråket då fortsatte och fortsatte, och istället för att gå ut så ringde David då till polisen. Och polisen var till väldigt lite hjälp, för de sa att det här bråket var utanför deras jurisdiktion, för att han ringde till typ LAPD kanske, och de sa att West Hollywood där Dominique bodde hade en egen poliskår. Så de bara, tyvärr, vi kan inte hjälpa någonting typ. Så han fick lägga på med polisen och bråket fortsatte att eskalera utanför på uppfarten. Och då ringde David sin vän som inte svarade, men David talade in ett meddelande där han sa att om någonting skulle hända honom ikväll så var det John Sweeney som skulle vara skyldig till det. Så att han känner att det är sjukt obehagligt liksom.
Men han går ändå inte ut?
Nej. Till slut så bestämde sig David ändå för att gå ut på uppfarten för att se vad som pågick. Och när han väl kom ut så var Dominique medvetslös på marken och John satt liksom lutad över henne typ. Och när David kom ut så sa John åt David att ringa polisen. Och till slut kommer då polisen, och när den polis som kom till huset och mötte John på uppfarten har berättat att John mötte dem med så här händerna uppe i luften och så sa han direkt, jag dödade min flickvän och jag försökte döda mig själv. Och i bilen på väg till polisstationen så sa han till den polis som körde bilen, I fucked up. I can't believe I did something that would put me behind bars forever. Man, I blew it. I killed her. I didn't think I choked her that hard. I just kept on choking her. Samtidigt som John förs till polisstationen så fördes Dominique i ilfart till sjukhuset. Hennes hjärta hade slutat att slå och på sjukhuset så fick de igång hjärtat igen. Men då hade det gått så lång tid att hon hade blivit hjärndöd. Hon hölls vid liv med hjälp av olika maskiner, men efter 5 dagar så fattade hennes föräldrar det otroligt svåra beslutet att stänga av all livsuppehållande hjälp. Och John, det är så jävla fruktansvärt. Och en sak som gör det, liksom, om man tänker på hennes föräldrar, hennes mamma var jättesjuk i MS när det här pågick. Så att hon är typ rullstol, alltså hon är också jättesjuk. Om man bara tänker liksom hela situationen för dem. Jag vet inte, det är så hjärtskärande. Och John hade ju erkänt redan från början att han hade tagit struptag på Dominique. Och han sa ju rakt ut när polisen kom att han hade dödat henne. Och redan från första början när han häktades så hade han liksom blivit häktad för mordförsök. Men när Dominique då avled så ändrades det här till ett mordåtal. Rättegången som följde sen var väldigt speciell kan man säga. Domaren i fallet var en speciell karaktär som verkar tyckt om att vara i centrum i en sån här stor mediecirkus som det blev runt mordet på Dominic och även runt rättegången. Det har beskrivits, du vet, som att så här, hans föräldrar var där för att titta på honom när han liksom var, du vet, som att det var en teater för honom. John hade yrkat på att han var oskyldig då till mord och hans försvar drev på det, att han inte hade något uppsåt. Försvaret sa att John hade kommit till Dominics hus den kvällen för att försöka liksom patch things up i deras relation. De menade att hon hade uttryckt önskan om det, att de skulle bli ihop igen alltså. Och när John då kommit till huset så hade hon då sagt att hon hade ångrat sig. Och när hon sa det till John så hade då allting blivit svart. Han påstod att han inte hade något minne av själva attacken, utan att han helt plötsligt liksom insett att han satt på henne och hade händerna runt hennes hals. Och när han insett att hon inte andades så hade han fått panik och gett henne hjärt- och lungräddning. Och då hade han kräkts, eller hon kräkts, och då hade han hjälpt henne att så här, få ut det och rätta till hennes tunga så att hon inte skulle kvävas. Och sen hade han, enligt egen utsago då, sprungit in i huset och tagit flera piller för att försöka avsluta sitt egna liv. Efter det hade han då, enligt sin egen berättelse, sprungit ut igen och lagt sig bredvid Dominic för att typ så.
Men det stämmer inte överens med han motspelarens
Nej.
Motspelarens vittnesmål, eller hur?
Nej. Precis, för så försvaret driver ju då att det här är ett så kallat, ett brott begått i så kallat heat of passion. Men då David Packer, precis som du säger, som var på plats där, han hade varken sett John i huset, eller du vet, han kunde inte styrka den här berättelsen alls. Och det fanns inte heller några spår i Johns kropp av de här, den här stora mängden Nej. Piller som han påstod att han hade tagit då.
Och så typ, han har ju liksom gjort saker som hade kunnat döda henne flera gånger tidigare med.
Exakt.
Alltså,
nej, verkligen. Vet. Och han har, precis som du säger, han har en väldigt tydlig track record av att vara väldigt våldsam. Och åklagarna kallade också in ett vittne som var en ex-flickvän till John. Och hon berättade att han hade varit väldigt, väldigt våldsam i deras relation vid upprepade tillfällen. Alltså hon berättade fruktansvärda saker. Mm. Försvaret såg däremot till att hennes vittnesmål inte hölls framför en jury, utan att du vet, det skulle värderas av typ domaren och andra personer innan det här vittnesmålet eventuellt då skulle hållas framför juryn. Det ansågs inte vara tillräckligt relevant, eller vad man ska säga, för att sen hållas framför en jury.
Okej.
Okay. Så det är otroligt.
Det fick inte juryn höra.
Nej. Och hon beskriver när han har gjort våldsamma saker mot henne att han har liksom varit, han har haft fradga i munnen. Alltså det hon berättar i sitt vittnesmål är helt, helt galet. Polisen som kört John till stationen den kvällen vittnade, och han berättade ju då vad han hade sagt. Det som jag sa innan, man I blew it again. Och obduktionen på Dominics kropp kunde visa att hon hade blivit strypt i mellan 3 och 4 minuter. Så att det är ju liksom, det har ju pågått väldigt, väldigt länge. Liksom. Så fruktansvärt. Försvaret, så att åklagarna har ju så driver ju på, och de har ju så starka vittnesmål, men vissa då avskrivs så att de får in, eller du vet, hålls utan att det hålls framför juryn. Och försvaret är obehagligt skickliga, för de lyckades då under rättegången få till att åtalet skulle ändras från mord till dråp eller till icke-överlagt mord. För de då menat så här, men det här är inte alls överlagt liksom.
Nej.
De lyckades också driva igenom att Dominics familj inte fick yttra några känslor i domstolen. Alltså inte bara att de inte fick skrika och störa typ rättegången, utan det var så att så här, de ombads att inte gråta, inte, du vet, så här, viska med varandra, att de skulle bara sitta där och vara helt okay. Typ likställda. Det verkar också som att de försökte driva på att Dominics mamma som då satt i rullstol inte skulle vara där, för att det skulle kunna typ få juryn biased för att de skulle tycka synd om henne typ.
Men det är ju synd om henne.
Ja,
hennes dotter är ju död.
Nej, jag vet. Alltså det är verkligen bara så skevt. Rättegången pågick i ungefär en månad och juryn överlade Johns dom i 8 dagar innan de kom fram till att John inte var skyldig till överlagt mord utan till dråp. Han dömdes till 6 år i fängelse och så fick han också 6 månader till ovanpå det för en av de här tidigare händelserna där han hade misshandlat Dominic. Så han fick 6 år plus 6 månader för 2 olika
What?
Händelser.
Mm. Han fick 6 år.
Mm. Så jäkla sjukt. Och efter att domen fallit så blev det väldigt upprört i rättssalen. Och Dominics pappa Dominic reste sig upp och sa det har inte skipats någon rättvisa för vår familj. Herr domare, typ. Han anklagade också domaren där för att ha undanhållit relevanta vittnesmål från juryn. Och då var liksom... familjen är såklart superupprörd för den här domen. Och det var inte bara Dominics familj som tyckte att det hade varit en skiträttegång och en dom som lämnade mycket att önska, utan det är så här väldigt mycket media, olika organisationer som driver att det här är ett helt haveri liksom. John släpptes efter att ha avtjänat 3 år av sin dom, och när han släpptes så var det liksom, han kom ut och fick jobb på en annan fin restaurang i Los Angeles. Så att, du vet, det är som att han bara kunde jacka i där han lämnade. När Dominics familj fick höra att han jobbade på den här fina restaurangen så stod de utanför restaurangen med skyltar där det stod "The food you will eat tonight was cooked by the hands that killed Dominic Dunn." Så de står där utanför och typ driver en kampanj. Liksom. Och när de hade gjort det under en kortare period så sa John till slut upp sig. Han tog sitt nytt namn som jag inte vet vad det är. Och sen lämnade han LA och flyttade till någon annan stad i USA. Och man vet liksom ingenting om... Alltså det finns typ ingenting att läsa sig till vad som har hänt med honom efter.
Och, en jävla massa terapi hoppas jag.
Alltså nej, men det är så jävla hemskt. Och det som är så otroligt sorgligt är också att det finns här brev och dagboksanteckningar som Dominic har skrivit från ganska tidigt in i deras relation. Där det står typ så här, du älskar inte mig, du är besatt av liksom tanken om vad jag är. Så att det är så sorgligt, det är så otroligt sorgligt att tänka att så här, de var ihop kort tid, alltså typ 2 år. Under den här tiden så har han varit... en skitstövel hela tiden, och hon har typ vetat om det, men ändå så har han liksom lyckats manipulera henne att komma tillbaka varje gång, och så fick det ett sånt här otroligt otroligt tragiskt slut helt enkelt.
Men det är ju något med det här liksom, du vet, de här relationerna som börjar så där himla stormande, eller vad man ska säga. Alltså det går så jävla fort och man flyttar, alltså du vet så här, att det är ofta, eller inte ofta, men att det känns som att det, sen är det bara stormen kvar liksom. Alltså, och att just det där, men det är så här lovebombing beteende liksom, att det på något sätt också är liksom den typen av kärlek som kulturen lär oss att typ skatta högst på något sätt, vilket gör att det är svårt att känna igen när det inte är en röd flagga liksom. Snarare än bara den vackraste sortens kärlek typ. Åh, fy fan. Alltså, också typ den här grejen att bara, det var inte överlagt, bla bla bla. Man bara, nej, fast det fanns ju ett mönster.
Nej, det är bara så fel.
Alltså, hur kan
fel.
Inte det vara, hur kan inte att det här varit ett återkommande mönster, uppenbarligen inte ens bara i den här relationen, utan även tidigare. Hur kan det inte spela in? Alltså, den här personen har ju uppenbarligen varit en fara för kvinnor.
Nej, jag vet.
Fy fan, vad hemskt.
Så jäkla fruktansvärt. Och jag har läst Dominics artikel i Vanity Fair. Han började ju då, efter det här som vi sa inledningsvis, började han ju följa och rapportera och skriva väldigt mycket om true crime-fall då, där O.J. Simpson och Menendez Brothers var ju typ de 2 största. Men han har skrivit en artikel i Vanity Fair som handlar om hans dotters, mordet på hans dotter. Och den heter A Father's Account of the Trial of His Daughter's Killer. Stark läsning. Flera olika Wikipedia-sidor Flera artiklar på people.com. Jag har lyssnat på Hollywood Crime Scene, avsnitt 332. Och ett avsnitt av Morbid som heter The Tragic Murder of Dominic Dunn. Och sen har jag läst The Shocking Murder of 80s Star Dominic Dunn, Months After Finding Fame. Och av Laura Harman på Metro. Och How Poltergeist Star Dominic Dunn's 82 Murder is Connected to the Menendez Brothers av Angelica Cheyenne på The Mirror.
Tack snälla du.
Tack Karin. Och tack alla ni som har lyssnat.
Det var verkligen fruktansvärt.
Mm. Jag vet.
Jävlar vad upprörande.
Mm.
Och typ att det känns som att så här, den typen av, alltså det måste hända någonting i en persons liv.
Mm.
Och som sagt att det känns som att det som behöver hända är en jävla massa terapi för att man ska typ kunna bryta den typen av.
Ja, men för det är det som är det läskigt, man undrar vad som händer haft i relationen. Efter.
Mm. Nej, exakt. Han byter namn och flyttar. Mm. Vad hände sen typ? Åh, mm. Vad obehagligt.
Ja, jag vet. Det är mörkt.
Du, ja, det är fan fruktansvärt. Tack till dig och tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi verkligen. Ta hand om er tills dess. Och glöm inte bort att vill ni höra fler mord och mordfall så finns det, kan man shoppa Patreon-fallen för den här och förra månaden. Om man går in på patreon.com/mord mot mord och går in i butik så kan man välja att bara betala för de avsnitten där det är extra fall.
Väldigt
vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
En del av